Du lyssnar på Norra Saltkrokan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här i slutet på 1800-talet och jag heter Mikael Ek och är sommarboende på Norröra. Det här är första avsnittet på den andra säsongen av Norra Saltkråkan. Den här säsongen kommer vi ta er med till en trädgård på Söderöra, till fåglarna på Norröra, en musiker på ön, en bok om skärgården och dess invånare och mycket annat. Men först ska vi besöka Norrtälje. Sitter här idag med Mikael Blom i Societetsparken i Norrtälje. Det är en jättehärlig annandag, midsommar, vilket man inte säger, men det kan man ju säga.
Jo, men det tycker jag man kan säga. Det har vi alltid sagt här i Norrtälje.
Och välkommen till Norra Saltkrokan-podden.
Ja, vad trevligt.
Och du är ju nästan Mr. Norröra på många sätt, trots att du inte bor där.
Nej, på ett sätt. Jag har ju varit otroligt mycket på Norröra, kan man säga.
Mer än de flesta.
Ja, faktiskt. För jag var ju guide på Saltkråkanturen i 25 år. Och det har gjort att när vi körde som mest, då körde vi ju 4 turer i veckan. Så att jag var ju väldigt mycket på Norröra.
Och det var inte bara Blidösund, det var Skärgård också då förstås.
Ja, och innan dess som jag kom att börja, det var ju tillsammans med Alltid Sjötjänst och Ingemar Westerman från Söderöra. Det var han som förde in mig 1997 och tyckte att ja, men du kan väl guida ombord här. Ja, men jag visste ingenting hur då. Jag hade jobbat lite med underhållning och ja, men det fixar du, sa han. Jag har inga guider nu i sommar. Ja, Saltkråkan, det hade jag ju alltid tyckt om och tyckte om, så varför inte, tänkte jag. Sen råkade jag ju gå en skärgårdsguidesutbildning och blev sen auktoriserad skärgårdsguide 1998.
Det fanns rättare sagt en sådan utbildning alltså för skärgårdsguide?
Ja, en enda gång har de gjort en sån utbildning. Det var då på den tiden Stockholm Information Service, det heter väl Visit Stockholm nu, som gjorde den utbildningen. Och Länsstyrelsen och Landstinget och Skärgårdsstiftelsen, jag tror det var de intressenterna. Så vi var 33 stycken som blev auktoriserade skärgårdsguider vårvintern 1998.
Och hur många är kvar, vet du?
Jag vet inte hur många som är aktiva. Jag har väl valt att kliva av det där. Också lite av missnöje, för att jag tycker att det var så väldigt märkvärdigt när de utbildade oss och alla var så stolta, Skärgårdsstiftelsen och alla, och man trodde att man skulle få uppdrag också utav dem. Men det har varit väldigt minimalt, kan jag säga, och det blev inte alls den uppslutning med kan man säga då uppdrag och sånt som man trodde att man skulle få med tanke på deras stolthet över oss som då blev auktoriserade skärgårdsguider.
Men du har i alla fall förvaltat det väldigt väl på Norröra, som jag, det är den delen jag har sett.
Ja, jag är väl en av dem som har varit mest aktiva, så att säga.
2021 så blev det ju pristagare, Norrtälje kommuns kulturpris.
Ja, just det stämmer.
Och i år, Norrtälje stads nyckel. Ja. Innehåller det. Vad betyder det?
Ja, det är ju finaste utmärkelsen man kan få här i stan. Och den har till exempel våran kung fått när han var här 1987. Och också kronprinsessan Victoria som var här förra året på Norrtäljes 400-årsjubileum. då hon också gick en liten stadsvandring med mig här i stan.
Och det är underbara bilder kan man se på ja. Din Facebook från det.
Trots att det var ett otroligt aprilväder den där dagen med både sol och snö och regn och ja, det var hagel och allt möjligt. Så hade vi väldigt trevligt och kronprinsessa, hon är ju en fantastisk person som trots att det kom fram både barn och alla möjliga och ville hylla henne och lämna blommor så lyckades hon ändå vara uppmärksam och lyssna på vad jag berättade om. Så det var ganska fantastiskt.
Hon var ju faktiskt på Norröra, jag tror det var för 2 år sedan.
Ja, förra sommaren tror jag det var.
Var det förra? Just det. Ja,
för att jag är bekant med Eva
Almin.
Almin Olsén som tog hand om henne då lite grann.
Var det du som puttade Eva i rätt riktning då?
Nej, det var det inte, utan jag fick reda på det där efteråt. Jag sa däremot till kronprinsessan, det var synd att ni inte ringde mig innan, för då hade ni fått riktigt fullödig guiding. Så berättade jag att jag hade varit guide där i så många år. De har bekanta tydligen på Blidö som gör att de tog båt och åkte över.
Okej, okay, ja. Jag tror Eva blev ganska förvånad.
Ja, och glad. Hon har samma fina hågkomst av kronprinsessan som jag har. Så det var härligt. Får jag berätta om en rolig episod med kronprinsessan?
Ja.
Vi sitter ju här nu, Mikael och jag, i hamn. Vi sitter i Societetsparken, men vi har utsikt över det nybyggda hamnområdet. Och det högsta tornet här, havstornet som är 69 meter högt och är en av de högsta byggnaderna i Sverige norr om Stockholm. Där skulle högst upp kronprinsessan inta en lunch. Så min vandring skulle ta slut här nere vid SS Norrtälje, vår gamla Vaxholmsbåt som ligger här. Och då hade jag kvällen innan tänkt att jag skulle ringa Carl Anton, för han bor ju här i Norrtälje sedan några år tillbaka. Så skulle vi tillsammans sjunga Maskros och kärdoft för kronprinsessan. Men jag var lite nervös faktiskt kvällen innan och det brukar jag aldrig vara, men då var jag det. Så jag kom aldrig för att ringa, jag glömde bort det. Men som en skänk från ovan, när jag hade läst en vers som jag har fått av Carl Anton om Norrtälje. När jag hade läst den så kommer Carl Anton på sin dagliga promenad. Så vi kunde i alla fall sjunga för kronprinsessan. Och då sa jag till kronprinsessan, det här trodde ni säkert var uppgjort, va? Ja, det måste det väl ha varit. Nej, sa jag, det var inte det. Det var en ren händelse.
Underbart.
Ja.
Någon har ett finger med i spelet. På
ja, så det blev ju väldigt lyckat.
Mm. Och sen åkte hon upp mot lunch.
Ja.
Det är en restaurang på toppen här uppe då.
Nej, men den där är som en festlokal där uppe kan man säga, och Norrtälje kommun hyrde den där lokalen under hela jubileet förra året. Så jag hade ett program där uppe under våren som jag döpte till Norrtälje ovan där. Där jag pratade om Norrtälje, eller om Roslagen ända från Hedenhös egentligen och framåt. Och sjöng och berättade. Så det var roligt.
Och du gör ju stadsvandringar i Norrtälje också och har gjort i många år också.
Ja, sen jag blev guide då 1998 så har jag haft stadsvandringar. Och det som är lite speciellt med mig då, det är att jag både berättar och sjunger. När vi är vid Nils Ferlins gränd till exempel så sjunger jag Nils Ferlin och berättar om honom och Norrtälje valser och lite sånt där som passar fint.
Bodde Nils Ferlin här?
Nej, han bodde ju i Länna, en mil söder om Norrtälje. Men han kom att vistas väldigt mycket här för han hade en god vän. Och den där de parkerade sina cyklar, Nils Ferlin och hans hustru Henny, det fick namnet Nils Ferlins gränd. Och sen så blev det en byst där i början på 20-talet. Eller om det var slutet på 1990-talet. Det är sånt där som är modernt, det lär man sig aldrig.
Och sen håller du på med begravningsofficient också.
Ja, just det, jag förrättar borgerliga begravningar också.
Det låter ju spännande, för det är också en viktig ceremoni i livet.
Det är ju det, och det finns inte så många som gör det. Jag var ju tidigare var jag ju borgerlig vigselförrättare också och har vikt några stycken på Norröra till exempel. Men det blev problem med det så att jag var tvungen att avgå, men jag vigde 130 par om året ibland, så att jag vigde jättemycket folk här i Roslagen och i skärgården då på sommaren, och på vintern så var jag en av vigselförrättarna på VIP-service på Arlanda. Så då vigde jag jättemycket där också. Men det slutade jag med för 10 år sedan. Så att nu är jag bara borgerlig begravningsofficiant och begravningsförrättare. Det behöver man ju inte ha något... det får ju vem som helst göra. Man behöver ju inte ha något... ska du vara vigselförrättare så måste du ha tillstånd liksom, av länsstyrelsen. Men det behöver du inte ha, utan det är begravningsbyråerna som godkänner den och tycker att ja, men han eller hon passar ju för det här.
Min far gick bort för ett par månader sedan och begravningen var jättefin som vi hade då, och vi hade en kyrka så det var en präst och sådär, men det är så viktigt att det funkar bra och
ja,
att det blir så,
att det blir rätt
hjärtligt liksom, och det var verkligen jättehjärtligt.
Jag är ju troende själv, men jag kan ibland hålla med folk som säger att det här är den första borgerliga begravningen vi har varit på, och då tycker de att det är så fint för att det blir så mycket fokus på den avlidne bara, och inte då något, när det är en religiös begravning då är det ju så mycket annat runt omkring, och det blir det ju inte på samma sätt, utan det blir fokus på den bortgången, och det är det många som tycker är väldigt fint.
Och nu tänkte jag faktiskt fråga dig lite mer om Norröra och Saltkråkan, för den här podden heter ju det.
Ja.
Och nu börjar vinden dra i här.
Ja, väldigt vad det tar i nu. Vi sitter ju nästan längst ute i Sostedsparken här.
Jag hoppas att det ska gå bra och att det ska höras bra, men om det är någon som klagar får man dra ner ljudet lite här. Men du sa att du har guidat i 25 år alltså. Det är en ofantlig mängd år och måste ju vara tusentals guidningar då.
Ja.
På några.
Ja.
Vad är det som drar, alltså under alla dessa år, vad är det som drar människor till Norröra och Saltkråkan? För i år är det ju 60 år sedan det sändes första gången.
Just det, i år är det 60 år sedan, precis ja. Och det stämmer, för 2013 då hade vi, när det var 50 år sedan, och då gjorde vi ett jubileum där vi tog ut, och då kom ut faktiskt flera av skådespelarna. Så det var jätteroligt. I år, det stämmer det, så är det 60 år sedan. Det tänker inte jag på eftersom jag har slutat nu. Och det är det säkert ingen annan heller som tänker på. Nej, men det är ju så att jag är ju född 1959. Jag var alltså, när Saltkråkan hade premiär så var jag 4 år gammal. Och jag kände mig ju som Pelle, precis. Fast han var ju mycket äldre än mig, har han berättat. Han var ju 9 år gammal när han spelade in 1963.
Han såg så liten ut.
Ja, han var ju så liten till växten och så. Men vi hade ju likadana flytvästar och jumpadojer. Ja, man såg likadana ut på den tiden. Det fanns inte så stort urval på saker som det finns idag. Så att, nej, jag har lärt känna Stefan Lindholm rätt mycket faktiskt. Vi har träffats flera gånger. Och vi pratar på Facebook med varandra ibland och sådär. Så han är väldigt trevlig. Jag har också träffat Louise Edlind flera gånger. Hon var med här för några år sedan och hade sina barnbarn med sig.
Malin.
Ja, som spelar Malin, ja, precis. Hon hade sina barnbarn med sig som hon hade aldrig visat dem var de spelade in det här med farmor eller mormor. Då. Jag vet inte om hon var farmor eller mormor. Kanske både och. Så att det var, och då fick jag henne att läsa ett stycke ur Saltkråkan. Så det var roligt. Och det är ju så, när är du född, Mikael? Då blir jag
63.
Ja, 63. Du är som min bror 4 år. Då har man ju vuxit upp med det här. Och jag var ju själv ute i skärgården som barn. Och då ligger Saltkråkan väldigt varmt om hjärtat liksom. Jag har alltid tyckt om det, och sen när jag fick egna barn så har jag ju matat dem med det liksom. Så det var ju så, och de var ju mina bästa researchers. Nej pappa, där sa du fel. Dörren var visst, den var vit på den tiden. Jaha, och då var de snälla, de som äger snickargården, och målade dörren vit igen här för några år sedan. För den var grön några år nämligen.
Det är ju roligt att snickargården har fått stå kvar. Det var ju, den skulle ju kunna ha försvunnit, men det gjorde det inte. De ville ju behålla den som...
Ja, den kunde ju ha rasat ihop av sig själv nästan.
Det också.
Ja. Mm. Nej, så, och det har ju haft väldigt fin... väldigt fint samarbete med släkten där som äger, det är ju samma släkt som äger idag, som det var ju deras morfar som hyrde ut det till inspelningarna, Styrman Sjöblom.
Precis, som också körde ångbåten.
Just det, Saltkråkan 1. Mm. De har jag haft väldigt fint samarbete. Det är Håkan Eriksson där som jag har haft mest med att göra, och hans syster då som bor i snickargården på somrarna. Men de har ju varit fantastiska jämt, och vi har haft ett mycket fint samarbete. För det är ju inte så självklart kanske att man vill ta emot folk på sin tomt.
Men förut hade de ju café, och ja, då var det en sak.
Ja, exakt. För det var ju någon som sa åt dem det. De var så trötta på att det stod massa folk och blängde in på deras gård. Gör någonting istället. Och då gjorde de ett café i den gamla lagårdslängan där. Men sen kände de väl att det blev ingen semester för dem på somrarna, så att de orkade inte riktigt med det. Men då har vi i alla fall mot en entré då fått kommit in med publik.
När jag växte upp då bodde en av mina bästa kompisar där, Patrik Seman då. Han bodde där med sin familj, så att jag var mycket i snickargården.
Ja.
Och nej, men det kunde ju hända att någon tysk turist klampade in i köket helt plötsligt och ville titta, ja, hur det såg ut på, ja, snickargården.
Och då kanske blev lite besviken, eftersom det är inga scener som är inspelade i köket, förutom när Tjorven rymmer hemifrån till farbror Söderman och tar tjänst som piga. Då var de faktiskt i snickargårdens kök. För den lilla stugan där Söderman skulle bo då, där gick det inte att spela in. Det fanns ju liksom inget kök att filma i liksom riktigt.
För det var på Axelstomt, hans lillstuga va?
Söderman där.
Ja, det var inte det Axelstomt.
Jo, han hette Söderman, hans morfar har han berättat för mig, så det är lite roligt också.
Ja, men precis. Mm.
Det är mycket som stämmer, så att jag har ju tänkt så här att Astrid Lindgren är nog mera inblandad i valet av ö än vad man säger. För det sägs ju så här, om man läser i böcker så står det så här att Olle Nordemar och Olle Hellbom flög helikopter över skärgården och så fastnar de för Norröra. I alla fall så har ju Astrid använt sig av alla namn som han heter. Det är tant Sjöblom, det är farbror Söderman. Ja, då fanns det en farbror Söderman i verkligheten, och det fanns Västerman också minns han. De hade förresten fel i Ring så spelar vi förra lördagen tror jag. Vad hette den där tjuriga gubben i Saltkråkan, och svaret skulle vara Söderman.
Det är ju Västerman.
Det är ju Västerman som är tjurgubbe och tjuvgubbe. Söderman, det enda som han säger någon gång, ja, nu kommer de där stockholmarna, de är precis som gräshoppor eller vad han säger. Det är väl det mest taskiga han säger liksom. Egyptens gräshoppor, just det. Nej, annars är väl han snäll han. Så där fick de backning faktiskt. Skulle man ha ringt in och sagt det var fel svar där på den frågan.
Och det var ju då Västerman, det var Stinas
morfar,
ja. Skådespelarna var nu faktiskt den 16 maj i år var de ute där.
Ja, ett just gäng, det. Ja.
Med ett filmteam.
Ja.
Och det regnade.
Vad bra.
Och det var jättekallt.
Vad bra att det regnade.
Det får du förklara. Varför var de där, vet du det?
Jo, för att det är väl 60-årsjubileum i år, va?
Jo, men det var inte så mysigt att vara där precis.
Nej, men jag vet inte för jag var inte med.
För jag hoppas de kom in hos någon för att stå ute i det där kalla vädret. Man det, var ju svinkall.
Det hoppas man ju att de hade pratat med någon om att få komma in. Precis, ja. För det var ju verkligen ingen vår då, 16 maj. Jag fyllde själv år den 17 maj och det var ett himla väder då. Då var jag just hemma hos Eva förresten på födelsedagskaffe.
Men kan du ha någonting med den nyinspelningen att göra?
Ja, tror vi att det blir någon nyinspelning? Vet du mer om det?
Nu ser jag Mikael har ett väldigt koncentrerat pokerface här. Men det är klart att han vet allting om detta med nyinspelning, eller hur?
Nej, jag vet inte det.
Du vet inte?
Nej, det var väldigt mycket folk som ringde till mig förra året, var det väl, eller var det 2 år sedan?
Det var nog 2 år sedan de släppte 2 år sedan,
ja. Ja. Men sen har inte jag hört något mer, så jag vet ingenting faktiskt. Jag tror att det är svårt att göra. Man får absolut inte försöka någon slags plagiat av hur det var, får man inte göra. Utan man måste göra i så fall en modern version som bygger på samma story liksom ändå. Fast barnen måste ha mobiltelefoner och sådär. För att annars blir det... Då blir det konstigt liksom.
Precis. Men du har inte hört någonting om val av ö eller någonting?
Ingenting. Och jag har svårt att tänka mig att man väljer att spela in på en ö därför att det blir så dyrt. Man tänker sig Skärgårdsdoktorn. Det är ju inspelat i Björnhuvud och på Dalarö, så att det ändå är fastland liksom. Och jag skulle kunna tänka mig att om de väljer att göra en nyinspelning så tror jag att de är kustnära fast på fastlandet.
Jo, nu har vi ingen pensionat på några, och det var ju också en förutsättning för inspelningen.
Exakt.
Att det fanns en restaurang och boende där.
Exakt, där barnen och filmteamet kunde bo.
Och det fanns också många, många tomma lediga hus som Kalle Rimdahl hyrde ut till filmteamet och sådär.
Ja, skådespelarna Melker och så, han ville väl komma lite i fred från barnen ett tag, så han bodde ju privat inkvarterad. Jag hade hans son med förresten förra året, tror jag det var, något sånt. Torsten Liljekronas son hade jag med. Och han hade inte varit där sedan han var liten heller, så det var roligt för honom. Pelle berättade en rolig sak, Stefan Lindholm, att de hade ju båtsman i samma rum. Han skulle bo med dem. Han hette ju Cesar egentligen, den där Sankt Bernhards hunden. Det var ju en rejäl bit på över 100 kilo. Men han fes så äckligt. Så vi kunde inte ha honom. Han fick bo uppe på vinden sen i ett eget rum. Och då hörde man väl när han gick och la sig på kvällarna, för att traska han runt sin bädd så hela huset skallra innan han la sig ner med en duns, ett brak nästan. För han, det var nämligen så att han var ju ganska lat och bekväm av sig, den här Cesar. Och för att då Tjorven skulle kunna locka med sig båtsman, då var hon tvungen att ha torkad fisk i fickorna, och det var därför han fes så illa.
Men han gillade torkad fisk.
Ja, det gick bra.
Men magen gillade det inte.
Nej.
Jag frågade ju lite förut där, men just det där med, vad är det som fascinerar med Saltkråkan? Vad är frågan när du får av... Ja, vad är frågan när du får av...
Ja, alltså, jag kan säga så här... Vi säger att det är mormor och morfar X som kommer ut med sina barnbarn. De har då tittat på det här, antingen när de var små, blir det ju nu faktiskt, för jag får tänka hur gammal jag är själv. Då har de tittat på det här, så att de är ju romantiska och har massor med romantiska och ibland väldigt konstiga frågor. Medans deras barnbarn då, de har ju inte alls samma i bästa fall så har de tittat på SVT Play och tittat på Saltkråkan. Men en del barn de tycker nog att det inte händer så mycket. Och idag är det ju på ett annat sätt. Det ska vara ett helt annat tempo i barnfilmer och barnserier. Liksom. De nöjer sig liksom inte med det här ganska låga tempot. Och sen är ju Saltkråkan, det är ju lite poetiskt. Boken är ju väldigt poetisk. Och det filmfotomässigt sett så är det ju också väldigt mycket vackra vyer som man har filmat. Och sånt där kanske inte barn uppskattar så mycket idag.
Jag har inga barn så jag ser inte på barnfilm sådär, men på julafton då ser man ju, jag brukar säga Kalle då, på julafton. Men de här nya grejerna idag, alltså det händer ju så otroligt mycket varje sekund.
Ja, precis.
Alla flyger hit och dit och det är ljud och det är... Och då kan man ju förstå, Saltkråkan är ju, det är rena meditationen.
Ja, det är slow motion picture kan man säga. Nej, så att, men visst finns det barn även idag som fastnar för Saltkråkan, det finns det, och som faktiskt är nyfikna och har kommit fram och frågar mig mycket saker. Roligaste frågan är, eller som jag har fått, och det var en vuxen människa som frågade familjen Eriksson, det var när Astrid Lindgren skulle ha fyllt 100 tror jag, så lånade de en Sankt Bernhards hund en sommar. Den var inte alls med på noterna, den tyckte inte alls att det var något roligt, den tyckte att det var för varmt, den grävde ner sig i gräsmattan under en buske och låg där och ville vara helst i fred. Och då var det en tant som frågade mig, är det där Båtsman? Ja visst, sa jag, det är världens äldsta hund. Så man kan få, man har ju mycket genom åren också, har man ju haft, för de är ju otroligt intresserade, många förståndshandikappade, och då kan man ju få roliga frågor, men aldrig att man fått en sån där tokig fråga.
Ja, precis, och då hade det varit kanske 50 år efter filmens
ja, precis.
Ja. Och de hade ju en häst där ute också ett tag.
Ja, just det.
Även om den inte, ja just det. Och det var ju ridningar där ute. Ja, det var väldigt mycket när det var jubileum där.
Just det, det stämmer.
Men vad är det bästa, om man nu tar bort Saltkråkan, vad är det bästa med Norröra då? För dig, när du har varit där?
Jag ska vara ärlig och säga så här, jag vet inte så himla, alltså det jag har vet om ön, det har jag läst mig till. För att det har aldrig funnits tid för mig att gå runt på Saltkråkan. För jag har alltid någon båt att passa. Så att, eller så ska jag tillbaka och äta för att hinna få in mig någon mat innan vi ska gå tillbaka. Liksom. Så jag har inte varit så väldigt mycket runt på Saltkråkan på Norröra som jag skulle velat. Jag har varit mycket mer runt på Söderöra, för där har jag en god vän som bor. Så där har jag varit mycket mera runt egentligen.
Men hur välkomnar vi norrabor dig då?
Ja, jag kan säga att det ändrade sig, för från början var det... jag var själv där första gången på en skolresa i lekskolan 1965.
På grund av Saltkråkan?
Ja, så var vi där på en skolresa. Och jag och en kompis som numera är min revisor, vi står på trappen och det regnade med regnjackor och sydvästar och ser ut som två gånger Pelle på trappen till snickargården. Så att det var första gången jag var där. Sen när jag började guida där, då var det väldigt mycket gnäll att nu kommer han med flera hundra människor igen. Det är väldigt sällan som det är över 100 människor, men det händer. Det hände förr i alla fall. Och till slut så märkte de ändå så här att jag berättar ju för folk var det finns sopmajor, att man inte får sitta på andras bryggor och äta sin matsäck. att det finns möjlighet att göra det nere vid ångbåtsbryggan, att det finns dass där och så där. Så att det har de ju märkt med åren, att jag har ju styrt upp. Det är bättre att någon styr upp folk som kommer än att de bara rusar i land och börjar själva irra omkring och gå över tomter och så där. Så att jag har ju långsamt vunnit över norröraborna på min sida, kan man säga.
Och nu är det lite mindre, har det blivit färre nu? När var piken liksom för?
Ja, piken var nog, det var nog där kring det förra jubileet 2013 där. Kring där 2013-15 när vi fortfarande körde fyra turer i veckan också. Sen så när Sjögull och Sjöbris, när den trafiken blev så att säga kollektivtrafik, då gick det ju inte att genomföra det här längre. Och då blev det istället bara på söndagarna med Blidösund.
Tack Mikael för ett trevligt samtal. Ett tag friskade vinden i ordentligt och jag hoppas att allt ändå går att höra. Säsongens nya musik är av Marcus Fagerlund och den är inspelad på min veranda en regnig dag i somras. Mer musik av Marcus hittar du på Spotify. Tack till min fru Anna för setup och fotografier. Nästa vecka följer fortsättningen med mer Saltkråkan nostalgia. Tack för att du lyssnat.